Hej och välkomna till Humpodd, aktuell forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Vi som pratar idag är jag, Bärbel Westfall,
Hans Hägerdal.
och idag har vi Vasilis Papagiorgiou som gäst. Han är professor i kreativt skrivande och docent i litteraturvetenskap. Dessutom är han författare och översättare, och vi hälsar honom hjärtligt välkomna till det här samtalet.
Vasilis, du kom ju ursprungligen från Grekland, men du har gjort en akademisk karriär i Sverige. Så kan du berätta någonting för oss om din väg till Linnéuniversitetet?
Efter mina akademiska år i Lund fick jag möjligheten av Lars Elström, som hade kommit till Växjö minst ett år innan, att också själv komma till universitetet och där skapa nya kurser samt ta över och utveckla kreativt skrivandet. Att skapa något banbrytande, annorlunda och utvecklingsbart, friheten och möjligheterna att verkligen åstadkomma något nytt var mycket stora. Att ta kreativt skrivande över från Lars var en stor och inspirerande utmaning. En kurs på 20 poäng då som skulle försvinna om inte någon ville ha den.
Ja, just det. Och innan dess så skrev du ju din avhandling där, och den är ju inget mindre än en poststrukturalistisk analys av Euripides berömda drama Medea. Men han levde ju på 400-talet före Kristus, så hur går man tillväga för att omvärdera en sån här gammal klassiker efter 24 sekler?
Jo, man måste kunna både samtidens mångfacetterade problem och dåtidens klassiska Atens. Vad vill vi av vårt liv tillsammans? Vad begränsar oss? Vad kan befria oss? Hur kan vi uttrycka det vackra som dessutom blir en bejakande kraft? Euripides var en både banbrytande och ifrågasättande författare. En grundläggande skeptiker och samtidigt en stor konstnär. Det var det som fascinerade mig.
Vasilis, vi pratade om kreativt skrivande här och du har ju då med andra forskare som Tommy Olofsson varit inblandat i att utveckla kreativt skrivande då som ges i kurser vid Linnéuniversitetet. Så kan du berätta någonting om hur man gör för att ens skrivande ska bli kreativt?
En både spännande och svår fråga. Det var just det som jag i Växjö strävade hårt att lyfta fram och utveckla, det kreativa. Att skapa nya estetiska verkligheter som i sin tur påverkade och påverkar den verklighet vi lever i. Och det uppskattades för att kursen, efter att jag i början var ensam lärare, blev större och större så att fler kollegor och även studenter så småningom började undervisa i den. Men hur exakt? Vad tyckte vi alla om det kreativa? Vi hade och har olika uppfattningar om vad som är en riktigt bra skönlitterär text. Men vi har språket som är ett konkret gemensamt medium med sitt materialitet och ett abstrakt sådant medium med sitt meningsbärande sida. Vi har idéernas, vi har tankarnas verksamhet, vi har känslornas krafter och nyanser och vi har estetikens olika manifestationer i vår tid. Vi skapar genom att arbeta med alla dessa perspektiv samtidigt. Varje konstnär på sitt eget sätt förstås. Det personliga sättet, det egna rösten, är det vi vill lyfta fram och utveckla. Den mest individuella och värdefulla estetik som samverkan mellan dessa olika sidor av den egna skapande process kan generera.
Ja, det är ju mycket element man ska tänka på att ta hänsyn till. Men du har ju också en stor kärlek till lyriken, och vi undrar lite, hur uppstod kärleken till lyriken? Är det någonting som kom tidigt i livet, och vilka var i så fall dina första upplevelser?
Ja, det kom ganska tidigt i mitt liv, när jag var 15, om inte tidigare. Jag tycker väldigt mycket om att rytmiskt komprimera och sublimera mina intryck och erfarenheter. Det ger mig en känsla av stor frihet i kombination med lusten och ansträngningen att förfina det estetiska återgivningen av det jag vill säga och uttrycka.
Ja, du är alltså poet och du är författare och du är översättare och jag har en massa saker här. Men just när, jag tänkte, när man översätter här som du har gjort en del, vad är det speciellt man måste tänka på när man översätter fram och tillbaks mellan grekiska och svenska som kanske är uppbyggda på lite olika sätt? Vad är det för kulturella koder som är speciellt knepiga att överföra när man ska översätta?
Ja, jag är rädd att jag kommer att göra det lite besviken. En lång fråga, jag har bara ett mycket kort svar. Det är inget speciellt för mig. Det är mycket enkelt. Jag måste tycka om det jag läser och på olika plan. Estetiskt, intellektuellt, emotionellt. Så enkelt är det. Det finns inga hemligheter för mig. Det finns inga avgrunder som jag måste övervinna eller kliva över. Så enkelt är det, ja.
Ja, okej. Okay. Och du är ju känd inte minst då som Thomas Tranströmers grekiska översättare. Så kan du berätta någonting om hur du samarbetade med Tranströmer? Jag tänker att hans poesi kanske inte är sådär jättelätt att översätta.
Jag ska göra det lite besviken även här.
Jo,
Tranströmers poesi är klar i sitt språk och i sina meningar. Den är mycket säker på sina tonaliteter och sinnesstämningar. Det var därför inte alls svårt för mig att översätta. Särskilt om jag jämför honom med John Asburys, Sapphos eller Eva Runefelts poesi. De månader och minnet av dem då jag i Växjö arbetade med Thomas dikter till grekiska var exceptionellt lyckliga för mig.
Mm. De var ju faktiskt, får jag kommentera här, lyckliga för oss alla. För vi hade ju en tillställning med dig och Thomas Tranströmer där han kom till vår institution. Och vi alla fick reflektera lite och vi fick träffa honom.
Han besökte ju Växjö 2 gånger.
Ja, fantastiskt.
Tidigare också på stadsbiblioteket. Om ni minns, och det var mycket folk och
ja,
alla tyckte om honom. Det var ett stort evenemang.
Oförglömligt. Och vi sa också lite så här, det var inte bara han som fick Nobelpriset, det fick även du som hans översättare. Du blev knuten till honom för all evighet egentligen.
Vet du, Berbel, jag känner mig inte ensam i mitt liv, men när Thomas fick Nobelpriset så var jag på Harvard. Och då var jag helt ensam. Jag hade ingen kring mig att fira tillsammans priset. Det kändes så ensamt där och så, för att glädjen var så stor.
Mm, ja, det var den verkligen. Jag satt på tåget och jag vet att hela kupén sprang upp och jublade. Det var fantastiskt. Ja, men då går vi vidare. Utom din akademiska produktion så har du ju också skrivit skönlitteratur. Och den är på grekiska och vi måste ju skam till sägande så att vi inte kan grekiska. Därför får du berätta för oss vilka teman du berör i dina böcker.
I min skönlitterära verksamhet så jag berör jag ungefär samma frågor som i min akademiska, i mina akademiska texter. Och det är tankarna om dödens omöjlighet. Det euforiska bejakandet av världen som omger och berör mig, oss alla, i ett här och nu. Om världens förvandlingar i en både episk och lyrisk skog av samtidiga ögonblick. Så mitt skrivande har en essayistisk sida. Precis som mina akademiska texter har också en sorts essayistisk sida som går lite åt det skönlitterära också.
Mm. Ja, det stämmer faktiskt. När man har läst dig. Och du har ju också som diktare samarbetat med konstnären Bo Snöfall, som gör väldigt vackra bilder. Hur samverkar ni just för att föra fram ett budskap? Alltså hur fungerar det här? Vi pratar om intermedialitet eller intersektion mellan ord och bild.
Vi har inte varit efter ett budskap, tror jag inte det, utan snarare efter olika sinnesstämningar och fördjupningar av det som finns bortom det omedelbara, det närvarande, bortom det som på olika sätt begränsar. Det var och är en skapande interaktion i vilken vi vill att bilden ska utvidga ordets horisont, dess utspänningar och innandömen, och så samtidigt ordet ska göra detsamma med bildens.
Ja, och om vi fortsätter här på sinnesstämningar här, så pratar du en del i dina studier om till exempel hur texter kan omvandla melankoli till eufori och även vice versa. Kan du förklara lite mer om det, hur det sker?
Ja, jag hoppas jag kan ge er ett koncist svar här. En komplicerad fråga, alltså problematik. Jag utgår från det västerländska logos, det metafysiska och auktoritära i detta logos, det som Euripides kritiserade, att detta logos behöver en grund att stå på. Under denna auktoritära grund lurar avgrundens osäkerhet, vilket kan resultera i en befriad känsla av melankoli. Det att för ett tag åtminstone vara ensam i sin värld, i sin världsuppfattning. Och samtidigt är det en känsla som jag upplever och tolkar som eufori i en värld där jag försöker tala eller skriva ett logos utan logos. Alltså utan logikens behov av maktfullkomlighet.
Det är väldigt fina tankar. Ja, och då måste vi också slå en lov då till från lyriken. Du har många strängar på din lyra som man brukar säga, till dramatiken. Du har ju skrivit drama. Är det något som du vill lyfta fram särskilt, eller har du grupperingar av dramer?
Kanske det jag skrivit för inte så länge sedan och är nu publicerad i den grekiska tidskriften Chartis. I den lilla pjäsen där talar jag om en bejakelse som har en större hastighet än ljuset och gravitationen. Om världens existens som en ursprunglig bejakelse.
Mm. Mm. Spännande. Mm. Du, Vasilis, jag tänker på att du är ju snart professor emeritus, och du har gjort en massa saker i ditt liv här som vi har pratat om här med dramer och roman och poesi och översättningar och så vidare. Men vad har du för framtidsplaner nu efter din emeritering?
Här är jag mycket fattig, måste jag säga. Jag har absolut inga planer. Jag ska göra det jag alltid gjort. Skriva och översätta.
Det är inte så bara.
Ja, kommer du fortsätta översätta från svenska när du nu sitter i Thessaloniki?
Ja, självklart, självklart. Det ska jag göra. Ja. Och vi kommer att pendla mellan Lund och Thessaloniki i resten av mitt liv. Självklart så Sverige är mitt land också. Så att svenska språket och litteraturen och poesin är ju... Ja. Min värld.
Mm. Men bra.
Det var roligt att höra.
Ja. Du, Vasilis, vi börjar närma oss slutet här. Och våra poddar avslutar vi ju alltid med att man får reflektera kring de fyra N-ord eller nyckelord ord som vi har vid Linnéuniversitetet, och det är ju då nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Så vilket eller vilka av de här skulle du kunna relatera dig till?
Nytt tänkandet, tvivelsutan.
Ja. Kan du utveckla det lite?
Det var allt, kanske 15 minuter bara, eller?
Okay.
Vi kan gott haka på en fråga. Jag vet att du har översatt en lokal poet och författare, nämligen Tina K. Persson. Hon kommer ju förresten nu med andra delen av sin roman och har också fått fina recensioner för sin senaste diktsamling, Väster om Kråketorp. När du översatte henne tror jag det blev digital utgivning. Hur fastnade du för hennes dikter?
Alltså, jag har en permanent kolumn på denna tidskrift som är månatlig. Så jag ständigt översätter från olika språk. Jag tycker om hennes lyriska röst. Hon är en subtil poet som blandar personliga erfarenheter med upplevelser av naturen och föremål. Och det koncisa lyriska språket fascinerade mig.
Ja, men det var roligt att höra. Det ska vi nog ta med, tycker jag. Ja, då har vi kommit till slutet. Och då kan jag säga att ni har lyssnat på ett avsnitt av Humpod, aktuell forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet.